Det har ju blivit så att Hebreerbrevet inte bara har blivit predikotexter för oss utan också bibelstudiematerial. Och det fungerar väldigt bra. Hela Hebreerbrevet är en lång predikan med både uppmaningar och förklaringar och förmaningar. Och därför så fungerar det alldeles utmärkt både som predikotexter och som bibelstudietexter. Ikväll är vi samlade till bibeltimme igen. Ni ska känna er varmt välkomna. Vi ska läsa från Hebreerbrevet 2. Och vi ska fortsätta där vi var förra veckan. Och nu ska vi läsa från vers 14 till vers 18. Det sista vi läste förra veckan var: här är jag och barnen som Gud har gett mig. Och vi talar om Jesu stolthet över sitt verk. Och nu fortsätter vi då att läsa ifrån Hebreerbrevet 2 och 14. Men innan vi gör det, låt oss samla våra tankar i bön. Far i himlen, det är inte en självklarhet att vi ska finnas här ikväll i din nåd, under dina beskyddande vingar, under din helige andes inflytande och kraft. Så därför tackar vi dig av hela vårt hjärta för den förunderliga nåd som har getts åt oss, som har blivit oss skänkt i Kristus Jesus. Tack att vi får vara dina. Tack att du bryr dig om oss. Tack att du ansar oss. Tack att du beskär oss. Tack att du vattnar. Tack att du ger växt i våra liv. Vi vill ge dig hela äran för hela verket. Och vi vill falla ner i kärleksfull, reservationslös tillbedjan inför dig. Och samtidigt bönfall om att du ska röra vid våra hjärtan just ikväll. Och att du ska välsigna ditt eget ord på alla våra hjärtan. I och av sig själv är det välsignat. Men lägg nu din mäktige, helige ande till det som blir läst och förklarat. Så att det drabbar oss och formar oss. Lyfter oss och bär oss. För ditt namns skull. För din äras skull. För den här stadens skull, i vilken du vill frälsa människor och göra stora förunderliga ting, vill vi be i Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Då läser vi Hebreerbrevet 2, 14-18. När nu barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Så långt läsningen av Guds ofelbara sanning och dyrbara heliga ord. Och nu vet vi att han lägger sin välsignelse till det på alla svåra hjärtan för sitt namns skull. Amen. När nu barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta. Ja, barnen är i den här versen precis de samma som i den förra. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Det här är ett magnifikt tema i Jesu förkunnelse, inte minst i Johannes evangeliet. De troende är givna av fadern till sonen i en förfluten evighet. Barnen som du har gett mig. Det finns ett helt stråk av detta i Johannes 10 och Johannes 17. Låt oss läsa det. Johannes 10, 26. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. jag och fadern är ett. Johannes 17:6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig och de har hållit fast vid ditt ord. Vers 9. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina. Vers 24. För jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Kan du se vilket starkt tema det är? Ett folk givna av fadern till Kristus. Och bland dem får du och jag finnas av bara nåd. Det här är en del av den stora och ofattbara sanningen om Guds suveränitet i frälsningen och Guds allvetande och upphöjdhet över tid och rum. Här kan vi inte resonera, vi får bara falla ner i tacksamhet och tillbe. Vilken tröst och vilken trygghet för oss att veta att vi var kända av Gud innan världens grund blev lagd och redan då delaktiga i hans frälsningsplan. Ja, kött och blod läste vi. Det står här som symbol för den mänskliga naturen och allt vad det innebär att vara människa till ande, själ och kropp med tankar, vilja, känslor och naturliga begränsningar. Och så läste vi att han tog på liknande sätt del av detta. Och det här är Hebreerbrevets sätt att uttrycka det vi brukar kalla för inkarnationen. Jag tror att ni känner igen det ordet. Carne kommer ifrån latinets ord för kött. Det är det ordet som finns i chili con carne eller i karneval. Det handlar om kött. Att Gudsonen, Guds son, ordet har blivit kött. Ordet har blivit människa. Det är en helt avgörande del av evangeliets sanning. Jesus är Gud av evighet och blev sann människa. Vilken ära för den mänskliga naturen. Har du tänkt på det sättet någon gång? Nej, inte jag heller. Men det är en fantastisk tanke. Han blev inget annat, han blev människa. I Frälsningsarméns lärosatser uttrycks den här bibliska sanningen på ett klart och distinkt sätt. Det står i dem: vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade, så att han verkligen är sann Gud och sann människa. Varför den här sanningen är så oerhört viktig kommer vi att titta på mer under kommande bibeltimmar. Idag nöjer vi oss med att studera och förundras över detta historiska mirakel. I 1 Timoteus brev 3:16 så kan vi läsa så här: och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Gud blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Reformationsbibelns översättning. Ordet hemlighet här, Guds fruktans hemlighet, det anger att vi aldrig med matematik, fysik och kemi eller ens filosofi kan utforska undret att Gud blev människa och bärare av vår natur. Den uppenbarelse som Nya Testamentet ger oss är den tillförlitliga källan och det är nog för oss. Amen. Vi kan tala om Jesus som den ende sanne guden och tillskriva honom alla de gudomliga attributen och veta att vi i honom verkligen har sett Gud. Det här har kapitel 1 på ett oerhört övertygande sätt vittnat om för oss. Samtidigt kan vi tala om Jesus som den fullkomliga människan som är i stånd att erfara och uppleva allt vad en människa kan uppleva, inklusive att vara övergiven av Gud, något som han fick utstå på korset för dina och mina synders skull. En sund och sann kristen lära spelar aldrig ut dessa två sanningar om Jesu naturer emot varandra, utan tänker och talar om dem som Bibeln gör, i balans och harmoni. Guds ande kommer att, liksom i skriften, betona den ena eller den andra sidan beroende på vad vi behöver i olika skeden i livet. Men kommer alltid hjälpa oss att hålla oss till Kristus som både vår Herre och vår broder. Som Gud och som människa. Du skulle kunna fundera lite på, i vilka situationer upplever du att du behöver ta fasta på att Jesus är Gud, att Jesus är Herre? Och i vilka situationer upplever du att du behöver ta fasta på att Jesus är din broder? Att han blev människa för din skull. Ja, det är tankeväckande frågor. Han finns där för alla behov. Ära vara hans underbara namn. Lägg märke till brevets noggranna formulering. På liknande sätt. Han blev människa på liknande sätt. Det här ordvalet anger att det finns skillnader mellan hur vi blir till och hur Jesus blev till. Han var född av en mänsklig mor. Vi kan läsa i Matteus 1:18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Men en stor skillnad. Han var utan jordisk far och utan synd. Lukas 2:46. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här emot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Här ser vi alltså att Jesus själv var medveten om sitt gudomliga ursprung och sitt faderskap hos den himmelske fadern. Hebreerbrevet 4:15. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Så vi har likheter och vi har skillnader. Han blev människa som vi, men med gudomlig far, med Gud som far och utan synd. Och så läste vi dessa mäktiga ord. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Det här är en av försoningens stora sanningar och en vital del av vår frälsning. Jesus ställföreträdande vredes tillfredsställande offer på korset gör djävulen maktlös i de troendes liv. Halleluja, ja det var det verkligen värt. Djävul, eller diabolos som det heter då, är synonymt med Satan som betyder åklagare. Satans makt består i att kunna anklaga, vara åklagare och anklaga och fördöma oss för vår synd och vårt uppror mot Gud och hans lag. Han har visserligen ofta rätt i sina anklagelser eftersom vi är syndare. Men den stora skillnaden för Guds barn är att vår synd är sonad och vårt straff är avtjänat. Priset är betalt för vår skuld till sista blodsdroppen. Och lyssna, därför finns det inte längre någon laglig grund för anklagelsen mot oss. Satans anklagelser är därför juridiskt verkningslösa. Det är en viktig andlig sanning. Vad vi emellertid behöver lära oss är att påminna oss om försoningens totala verkan på våra liv. Så att vi kan göra Satans anklagelser också känslomässigt verkningslösa. Att vi alltså lever i den sanningen. För ibland så är det verkligen jobbigt när man känner sig anklagad. Men då får vi komma till Gud och ta emot förnyad förlåtelse, och vi får också påminna oss om att vi är fria i Kristus. Lägg märke till hur Satans anklagelse om synd är förknippat med döden. Hebreerbrevets författare talar verkligen klarspråk. Satan har makt över den oförsonade själen ända till döden. Faktiskt den eviga döden. Det är fasansfullt. Bibeln lär oss att synd och död hör ihop, både fysiskt och andligt. Romarbrevet 5:12. Därför är det så, genom enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och Romarbrevet 4:24. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Här ser vi alltså att rättfärdigheten besegrar döden. Synd är lika med död. Rättfärdighet är lika med seger över döden. Det är underbara sanningar. Orden för vår rättfärdiggörelses skull tror jag ska förstås alltså på grund av att vi förklarats rättfärdiga. Många bibelforskare är inne på samma spår. Han uppväcktes på grund av att vi förklarats rättfärdiga. Att Jesus kunde ta sig ur dödens grepp är alltså beviset för att synden mist sin makt och verkan. Guds vrede var stillad, hans rättvisa var skipad, och förhållandet mellan Gud och oss återställt till frid och harmoni. Där ingen synd finns, där bryts också dödens makt, och Jesus uppstår. Beviset för att vi är helt försonade, för att vi ska veta att vi är rättfärdiggjorda för vår rättfärdiggörelses skull. Så det kan inte finnas mäktigare sanning än att Kristus uppstod för att vi skulle veta att vi är rättfärdiga i honom. Uppenbarelseboken 20:6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Nu ska vi observera en sak. Bara för att döden är besegrad, så är ju det som Bibeln kallar vår kroppsförlossning, alltså alla kristnas uppståndelse från de döda, någonting som återstår i frälsningshistorien. Det här kommer att inträffa först vid Jesu återkomst. Fram till dess är visserligen syndens skuld och syndens makt bruten, men syndens närvaro är förknippad med vår tillvaro i våra jordiska kroppar och kommer finnas med tills den nya tidsåldern bryter in. I Romarbrevet 8:10 så får vi bevis för detta. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen underställd döden på grund av synden, men anden är underställd livet på grund av rättfärdigheten. Det var en fri översättning. Jag tror att jag hittade den i Amplified Bible. Men vi hittar den bibelversen i Romarbrevet 8:10. Det här betyder inte att kroppen i sig är ond. Den är emellertid underställd förgängelse och död till dess att den sista fienden, alltså den fysiska döden, är undanröjd för alltid. Den sanningen hittar vi i 1 Korinthierbrevet 15:25. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter, som den sista fienden berövas döden sin makt. Men Jesus har alltså besegrat Satan och därmed besegrat den andliga döden, och det kommer att visa sig att även den fysiska döden har mist sin makt på uppståndelsens morgon. Just för att syndens närvaro inte är utrotad i oss än, så måste vi fortsätta att med den heliga andes kraft dagligen strida mot våra syndiga tankar, syndiga känslor, syndiga val och syndiga beteenden. Och det här kräver vår aktiva insats, våra aktiva beslut. Det talade vi om ganska mycket förra veckan. Helgelsemötet innebär oftast en aktiv insats där botbänken står som minnesruna över vårt helhjärtade beslut att idka nolltolerans mot syndfulla egenskaper i våra liv. Gud hedrar sådana beslut. Det där ska jag säga en gång till. Helgelsemötet innebär oftast en aktiv insats där botbänken står som minnesruna över vårt helhjärtade beslut att idka nolltolerans mot syndfulla egenskaper i våra egna liv. Gud hedrar sådana beslut. Och enligt Hebreerbrevet har Jesus gjort syndens herre maktlös. Maktlös! Därför kan vi med hans hjälp segra varje dag. Halleluja! Och så fortsätter versen som vi studerar. Och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Den befrielse från skuld som Gud ger i Kristus när han förlåter oss alla synder, dåtida, nutida och framtida, i ett enda nu, och klär oss i Kristi eget rättfärdiga liv, skriver över Jesu fullkomlighet på vårt livskonto, samt den kärlek som Gud visar de sina genom Jesu lidande och död i deras ställe. Vad gör det? Jo, det befriar från fruktan för döden. Vi kan fundera på det här. Vad är det som får oss att frukta för döden? Ja, i första Johannes brev 5:15 så står det i alla fall: om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Det här bibelsammanhanget tror jag är kopplat till vår rädsla för döden. Men hur kärleken ger oss frimodiga på domens dag. Att vi får vara som Kristus är i den här världen, alltså klädda i rättfärdighet. Det driver ut rädslan och vi behöver inte frukta för dom och död. Vi kan fundera mer. Gud löser oss från rädslorna genom att övertyga oss om att vi inte kommer att bli straffade. Hans accepterande av oss skapar total trygghet. Vi behöver aldrig frukta straff från Gud när vi lever i Kristus. Vi kan fundera på hur verkar straff och rädslor bland oss i vardagslivet. Hur kan vi komma ur mönstret att känna oss rädda för andras straff? Hur kan vi ta oss ur tendensen att straffa varandra med ord och attityder? Jag formulerade en sån här, som jag upplever, någon sorts vad ska man kalla det? Programförklaring för en frälsningsarmé kår. Det är lite storartat här, men ja, ni får ta mig med en nypa salt. Men så här skrev jag i alla fall: kåren ska vara en miljö där ingen behöver vara rädd för att bli straffad med ord och attityder om något råkar bli fel. I en miljö av trygghet blir vi dessutom mindre benägna att göra fel. Slaveriet är slut, vi lämnar Egypten, vi är fria att ta emot och ge kärlek. Ja, vi har ytterligare en mening vi behöver stanna inför. Där det står, det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Nu möter oss en av Bibelns tydligaste redogörelser för varför Jesus måste bli människa. Han blev inte en ängel och han har aldrig varit en skapad änglavarelse. Bibeln säger tydligt i Johannes evangeliet, första kapitlet, utan honom har ingenting blivit till som är till. Det betyder att han har inte blivit till utan har alltid funnits. Jag skulle vilja citera några ord om Jesus som Gud och människa, eller Kristi två naturer, ur Paul Washers bok Paul Washers bok Det allra viktigaste, som ger oss några goda förklarande meningar. Washer skriver så här: Jesus var både Gud och människa, både oklanderlig, utan synd och av evigt värde. Om han inte hade nått upp till alla dessa krav hade hans offer för vår skull inte åstadkommit någonting. Han fortsätter: med tanke på vad vi vet om frälsningen som ett exklusivt verk av Gud och med tanke på alla referenser till Jesus som frälsare finns det egentligen bara en harmoniserande slutsats vi kan dra. Att om Jesus är frälsare, då är han också Gud i ordets striktaste bemärkelse. Om Jesus inte är Gud i ordets striktaste bemärkelse, då är han heller inte någon frälsare. Och på ett annat ställe skriver Washer: för att bli världens frälsare behövde Kristus vara Gud, och samtidigt är det sant att Guds rättvisa krav innebar att straffet för synden måste bäras av samma natur som begått den. Därför måste den som dog vara människa. Det var människan som hade brutit mot Guds lag, och alltså måste en människa dö. Sedan skriver han så här: om Jesus från Nazaret bara hade varit en vanlig människa eller en skapad varelse skulle han aldrig ha kunnat uthärda Guds vrede mot sitt folks synder. Men han var kapabel att uthärda den ända till slutet och avgå med segern, eftersom han var Gud i köttet och uppehölls av sin gudomliga allmakt. Westminsterkatekesen instämmer i fråga 38. Varför måste medlaren vara Gud? Svar: medlaren måste vara Gud för att han skulle kunna uppehålla och bevara den mänskliga naturen från att gå under Guds oändliga vrede och dödens makt. På samma sätt, skriver Washer, måste Kristus själv uppskattas vara mer värd än alla människor tillsammans. En oändlig persons dignitet och värde uppslukar eller absorberar alla de evigheter av straff som krävdes av oss. Och så kommer någonting väldigt mäktigt. Han skriver så här: tänk dig för en stund att hela skapelsen lades i vågens ena skål. Berg och dalar, stoft och stjärnor, möss och människor, allt som har varit och kommer att vara. Tänk dig sedan att Kristus ställde sig i den andra. Vågen skulle genast väga över åt hans håll, eftersom hans värde väger tyngre än precis allt annat sammanlagt. Slutligen ett citat här av Washer: vi måste förstå att en människas frälsning kräver mer än att bara skulden tas bort. Det krävs även att en rättfärdighet tillskrivs. Evangeliets goda nyheter är att Jesus från Nazaret levde ett mänskligt liv i fullkomlig lydnad inför Gud. Alla hans tankar, ord och gärningar var fullständigt i harmoni med Guds vilja. Vart enda litet ögonblick i hela sitt liv älskade han Herren sin Gud med hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft. Allt han gjorde, även de mest simpla saker som att äta och dricka, gjorde han till sin fars ära, till Guds ära. Och detta fullkomliga liv tillräknas eller sätts in på livskontot för alla de som tror. Det är därför som Paulus säger att vi är Guds rättfärdighet i honom. Så slutligen. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. I ljuset av det vi nyss läst framstår denna vers i underbar klarhet. Han blev vår like, gick in i vårt ställe i allt. Detta förklarar också varför han lät döpa sig med Johannes omvändelsedop, fastän han inte hade något att omvända sig ifrån. För att vi, när vi blir döpta av anden in i Kristi kropp, ska räknas som fullkomligt omvända i honom. Jag tycker att du kan ta med dig den sista versen som en utgångspunkt för vidare samtal och tanke. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Tack för ikväll. Amen.